jag blir helt berörd.
Ja, hej. Ja. Lina heter jag, för er som inte känner mig. Någon som inte känner mig, sätt mig förut. Upp med en hand. Nej. Ja, du. Välkommen.
Fast du kanske varit här förut, fast inte jag varit här.
Vi följer ju Markus den här terminen. Jag tror vi kommer hålla på hela terminen. Den här hösten i alla fall. Och idag så kommer vi... Eller jag har fått texten tilldelad Markus 7-8:26. Men jag tänkte lite så här att jag tar en annan text. Nej, det tänker jag inte. Jag tänkte lite så här bara att för att kunna, när man har så mycket texter, det finns så mycket kött och så mycket att få ut i de här verserna, så vill jag bara, man vill landa i någonting för att kunna få ut lite substans. Så jag vill faktiskt börja med att ha en liten sammanfattning av Markus för att kunna förstå vad det är som jag vill fördjupa mig lite i. Är det okej? Bra. Ja, precis. Jag ska inte gå igenom allting, men Markus är egentligen väldigt mycket bara en stor demonstration av Guds rike som kommer förklara, nu är Guds rike här. Och Jesus visar på alla möjliga sätt varför han har kommit till jorden. Och det börjar här i prologen. Så står det, vi läser den bara för att det ska bli rätt. Snabbt, inte hela utan bara. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så här står det skrivet i profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Det här är egentligen bara texter som har funnits. Sen långt tillbaka så har det bara funnits, de har ropat ut. Snart ska frälsaren komma, det ska komma en annan tid, det kommer någon. Och det Jesus gör... Han knyter egentligen bara an. Kan jag ta nästa bild? Eller jag får göra det själv, just det. Sorry. Och står det så här. Du är min älskade son. Du är min utvalda. Så den kommer använda. Gud talar till honom. Du är min älskade son. Du är min utvalda. Och det är precis samma språk som har använts i Saltaren i Gamla testamentet. Tusentals år innan, långt tillbaka innan. Du är min son, jag har fött dig idag, står det i Psaltaren 2:7, som då refererar till Messias. Jesaja 42:1, min utvalde som jag är kär. Första Mosebok 22:2, du min enda son, honom som du älskar. Så här används samma språkbruk så att man ska dras tillbaka i tanken, wow, det är så här det är sagt som Messias, det är han som kommer. Och befäster det hela tiden genom att använda samma slags språk. Men det som jag kommer komma fram till sen och som jag kan liksom lägga fram redan nu är att han befäster det i språket. Men den Jesus är och så som han lever ut sitt messiaskap är lite annorlunda än hur det judiska tankesättet har föreställt sig vad en messias ska vara. Och sen är det här, vi bara går igenom Matteus eller Markus riktigt fort här. Ökenmotivet finns med. Jesus, han tas ut av anden och prövas. Och han lyder. Lite kontra då det israeliska folket som gick i öknen länge och de för att de inte löd. Men Jesus är den som på alla sätt upprättar. Vidare i kapitel 1, proklamationen. Vad är innebörden av Guds rike? Hela tiden i de tre evangelierna, Matteus, Markus och Lukas, så är det så här, tiden inne, frälsaren har kommit, omvänd er och tro på budskapet. Det är ungefär det som proklameras ut och så sammanfattas egentligen de evangelierna. Det här är vad de här evangelierna kommer handla om på olika sätt med olika fokus. Och en lärare som vi har som heter Mikael Telbe. Han berättar att det grekiska ordet, han jobbar på missionsskolan i Örebro. Och han berättar att det grekiska ordet för att Guds rike är nära, eller här, och jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilket ord det var. Men det har samma betydelse som Det är lite svårt att säga, för det är liksom ett verb fast också ett substantiv. Alltså det hebreiskan och grekiskan fyller så mycket mer än vad bara ett ord kan säga. Guds rike är nära, står det i vår översättning. Men han säger att det beskrivs som när en flock får väller fram ur en grind. Oj, förlåt. Ni hänger inte med. Jag bara bläddrar på min egen, tänker jag. Ser ni lite där? Som att Guds rike, när det väller fram in i vår värld, så är det bara blubb, det bara spritter fram. Liksom. Det väller fram. Guds rike är ofärde. Det invaderar. Och den här bilden var lite kul, för jag hittade på Pinterest. Det är en grej på internet där man kan samla ihop olika idéer och sätta på olika anslagstavlor. Så såg jag den här och så läste jag texten här överst då. A herd of sheep pass through a gate. Men jag såg inte det, utan jag såg texten under, så står The Heavens Open, Copenhagen, Denmark. Och jag tänkte, vilken vaken person som har koll på det här med grekiskan. Som liksom tar en bild på får som väller fram och sätter himlen öppnad. Men det var ju liksom bara att de två råkade sitta bredvid varandra. Så det här är ju ingenting med det att göra. Men jag tyckte att det var lite roligt sammanträffande.
Ja, vi ska bara ta lite bakgrund till Guds rikes terminologi. Begreppet Guds rike saknas i GT. I GT beskrivs det mer som, med konumsiga termer, herraväldet ska komma. Och så som jag sa lite innan, judarna tänkte på det på ett annat sätt. De var under ockupation och förtryck och liksom pressades ut i exilen. Så deras världsbild, deras idé om vad Guds rike ska vara, det är när de får tillbaka sin kung. En kung som David. Då har vi landat. Vi behöver inget annat. Då är vi här. Det är det vi vill ha. Så det var så de pratade om det, att de skulle få bli en fri nation, de skulle inte vara förtryckta av någon annan kultur eller sätta sig i exil, utan det var deras idé om vad Guds rike skulle vara. Men sen i Daniels boken så kommer en lite mer förandligad syn på det. Han får ju en syn ifrån Gud, vad som kommer bli, vad Guds rike är. De har ju haft sin föreställningsbild utifrån deras egna erfarenheter och så som de tänker och så som de har tolkat texterna. Sen kommer en profetisk skärpa som skrivs ner, och det står att den uråldrige, vänta, nu ska vi se. Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar. Han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det ska aldrig upphöra, och hans rike ska aldrig gå under.
Det är ganska bra. Vi kan stanna där.
Ja.
Nej, men helt plötsligt fick de en lite vidgad syn. Men hur ska det se ut? Helt plötsligt kan de se någonting annat än bara... Det kanske rör sig om någonting annat än bara här och nu. Liksom.
Och sen så tiden mellan Gamla testamentet och Nya testamentet så skrevs det ju andra böcker som inte räknas in i kanon då. Eller så som Bibeln är sammansatt, men som ändå forskare har gett mycket legitimitet. Och där börjar man redan upptäcka att man börjar prata om Guds rike. Och sen så... Senare så i Nya testamentet så står det ju Guds rike, och det står inte herravälde längre. Så det är lite bakgrund till de här sakerna, skulle man ju kunna gå in på jättemycket mer. Det här är inte meningen att vara kanske ett bibelstudium, fast lite. För när vi har bibelstudium så finns det jättemånga som aldrig kommer, så jag tänkte att vi kan köra på det.
Guds, nu bara kör jag igenom här. Lukas 1, Guds rike demonstreras, lärjungar kallas, demoner drivs ut, sjuka botas. Kapitel 2. Mer botande, Guds riket ifrågasätts, mer botande, han pratar om renhet, brudgummen, allt det här har vi egentligen redan gått igenom med andra de texterna, så jag ska bara, och sen så i fyran här, Guds riket proklameras i liknelser, såningsmannen, lampan, sädesmåttet, växande sådden, senapsfröt. Och sen Jesus visar att han har all makt, kaosmakterna, som havet, det stormiga havet, brukar vara en symbol för kaosmakterna och mörkret på jorden. Det står att Gud har avskilt vad havet får, liksom här stannar havet och här är det jord. Det finns hav, det finns kaos, men det finns också avmätt hit men inte längre. Och när han går på vattnet så är det ju som Robert sa i sin utläggning om texten, det är verkligen så här... Ja, det stormar och så. Men jag har all makt. Jag har triumferat. Jag är han som har... Liksom, det finns ingenting som jag inte rår på.
Han har makt över kaosmakterna då, han har makt över havet, han har makt över demonerna, han slänger ut dem till höger och vänster. Han har makt över sjukdomarna och han har makt över döden. Och sen så kommer vi till den texten som heter den här veckan som är indelad så här då. Guds rikets spridning är från 6:32 till 8:21. Ja. Sen kommer Guds rikets efterföljare, dom över Israels kull, dom över Israels ledare. Det eskatologiska då, eller det som man som läran om, det som är det yttersta, yttersta tiden, de yttersta tingen, det är i kapitel 13. Och sen så blir Jesus dömd och han blir satt på korset och passionsdramat är ju det sista. Precis, men nu så ska vi gå in, så därför vill jag bara visa var vi landar någonstans i detta. Och det är här i Guds rikes spridning. Det här gick snabbare än jag trodde. Men jag fick en liten upplysning idag att det gör inget om det går fort. För vi har varit här länge idag. Så. Vi har läst, om man har följt den här bibelplanen som är då för hösten. Så är det ju det här miraklet när Jesus och lärjungarna bryter bröd och tackar Gud. Och det blir ett under. Och 5 000 blir mättade. Jesus går på vattnet. Jesus botar sjuka på judisk mark. Men sen kommer någonting här och det är lite coolt. Det var därför jag ville bara visa, för jag fick den här texten. Från 7:1 så gör Jesus någonting radikalt. Det som jag redan har pratat om att han gör. Alla vet redan sedan profetierna. Det är inte alla som tror på det, men Gud befäster det. Han talar till och med från himlen. Det här är min älskade son i vilken jag har min glädje. De orden är så förknippade med vem Messias är. Det är liksom Messias budskapet från framförallt Jesaja och i Psaltaren och allting. Men här kommer han och bara, jag bestämmer, jag ska visa vad det är att vara Messias. Och han säger, helt plötsligt så förklarar han all mat ren. Man kan äta kräftor, man kan äta svin, man kan äta vad man vill. I stort sett. Han säger, det är inte liksom att ni äter rätt mat, att ni tvättar händer och att ni tvättar kärlen som ni använder maten på ett speciellt sätt. Det har ingen betydelse längre. Det är så här, hej då. Det spelar ingen roll, utan det viktiga är vad som finns i ditt hjärta. För det som gör dig oren, det är det som kommer ut i ditt hjärta. Om du går med skvaller, om du går med lögn, om du går med förtal, om du går med orena tankar och lever ut det, det är därifrån det kommer, inte att du är oren för att du käkar mat som har stått enligt lagboken. Utan det gäller inte längre. Nu är det liksom hjärtats omskärelse som gäller. Så när han gör det så deklarerar han ju också att det här är inte bara för Israel. Det här är en expansion för Guds rike. Det gäller alla folk. Det är inte bara, judarna har ju bara tänkt, det är vi. Det är så judarnas identitet. Det är vi som är det utvalda folket. Det är oss han tog ut ur Egypten. Det är vi. Vi är Guds folk. Vi är hans utvalda folk. De andra, de vill inte ens ta på. De är orena. Vi vill inte ens hänga med dem. Och Jesus gör något helt nytt. Han bara bryter ner deras tankevärld om vad det är att vara Guds folk. Förstå att det är ganska annorlunda när man hela tiden tänkt, det är vi och det är vi som har det. Och helt plötsligt bara, du kan käka den här kotletten. Wow, jag har alltid förknippat det med orent och äckligt. Och nu säger du, det är liksom, det måste ju skifta, det är inte lätt. Det kan inte vara jättelätt att vara en efterföljare. Jesus är så, han bryter alla normer. Han förklarar all föda ren. Och sen går han ut och han botar. Det kommer fram en kvinna till honom, en fenisiska. Som då alltså inte är ett folk som judarna hänger med och som de och ber honom och hör talas om honom och ber. Men du kan slänga ut den orena anden som är i min dotter. Och det är då han säger, amen, nej men jag slösar inte mitt bröd till hundarna liksom. Och hon hänger fast och bara tar inte anstöt. Hon bara, jag vet att du är min enda räddning. Jag håller fast för dig. Och han bara, din tro har hjälpt din dotter. Hon är nu fri, det finns ingen oren. Så helt plötsligt, där sker ett mirakel. På oren mark. Han är inte där judarna hänger, där det är bra att vara. Utan han har nu gått ut på hednisk mark. Och han botar en kvinna, eller en kvinnas dotter som har en oren ande. Och de räknas som ett orent folk. Och helt plötsligt så bara
riket har gjort, har inneslutit dem, och de är också nu en del av det som hela Guds rike ska innesluta. Och han fortsätter göra så. Han fortsätter, en döv hedning botas, öron öppnas, och det går då tillbaka till Jesaja som säger, som är också de här messiaskrifterna som säger vad messias ska vara. Han ska öppna blinda ögon, och messias ska öppna döva öron. Och nu gör han det också bland hedningarna. Så hela tiden så visar han ju att de här skrifterna som är sedan långt tillbaka, de gäller även på det här dåliga territoriet, som nu längre inte är dåligt. Utan allt blir heligt, där Jesus säger att det här är heligt. Sen gör han även det här brödundret. Det är ingenting som exkluderas. Allt det som jag har gjort bland judarna, det ska jag också göra bland hedningarna. Ingen är exkluderad, alla är med. Ni hänger med på poängen? Att man kan dra de här parallellerna. Så han gör ett bröd under här i 8 och 1 till 10. Så, har ni hängt med på vad han gör och vad vi är? Yes. Och jag tänkte, den texten som jag tänkte bara läsa lite mer om är i 8 och 10. De har alltså precis varit med om bröd under. De har varit med om en hednisk kvinnas tro för sin dotters befrielse från en demon. Det har skett. Jesus har botat dövstum. Alltså de ser under och tecken till höger och vänster. Men just nu har de precis varit med och bevittnat hur 4000 människor har blivit mättade av några bröd. Alltså vi har hört de här historierna så många gånger, så vi bara, ja det var ju fantastiskt. Alltså, men tänk själv, typ 5 bröd som bara räcker till 4000 pers. Hur många ryms i den här Modo-arenan? 7000? Ja, men halva den full. Det är jättemycket folk. Ja. Strax därefter, nu läser jag från 8, Markus 8 och 10. Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten av Dalmanuta. Ja, jag läser det från. Fariséerna kom dit och började diskutera med honom. För att snärja honom bad de honom om ett tecken från himlen. Jesus suckade i sin ande och sa, varför begär detta släkte ett tecken? Amen, säger jag er, detta släkte ska aldrig få något tecken. Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan. Det var alltså fariséerna som ville det. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa, akta er för fariséernas surdeg och för Herodes surdeg. De började då tala med varandra om att de inte hade bröd med sig. Jesus märkte det och frågade dem, varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt? Har ni ögon och ser inte och öron och hör inte? Kommer ni inte ihåg när jag bröt de 5 bröden åt de 5000? Hur många korgar fulla med brödstycken fick ni då? De svarade 12. Och när jag bröt de 7 bröden åt de 4000, hur många korgar fyllde ni med brödstycken? De svarade 7. Han sa till dem, förstår ni fortfarande ingenting? Jesus, han ber dem att akta er för Herodes och fariséernas surdeg. Surdeg då, det är alltså i det här fallet influerandet av ditt sinne. Vad låter du influera ditt sinne? Herodes, han är en politiker. Han är påverkad av det. Jag ska prata lite mer om honom. Och fariséerna har en religiös andemakt som driver dem. Jag vill bara säga inom parentes att jag tror att det är bra faktiskt ibland. Det är lite så här, vi kanske inte gör det så ofta. Men jag tror i kyrkan så har vi ändå en uppgift att prata om att det faktiskt finns en andlig verklighet. Ibland är det lite så här, när man pratar om det så bara, åh nej, det är lite läskigt, det är lite new age. Nej, det är verkligen inte. Det finns en verklighet, vare sig vi vill tro det eller inte, som är mer synlig och som kommer finnas efter oss och har funnits före oss. Och som är mer verklig än den här bänken som jag kan ta på. Alltså allt det här som vi lever i, det är ju temporärt. Men det finns ändå en andevärld som har styrt och influerat skapelsen i många tusentals år. Och han pratar här alltså om vad det är för två slags influenser som vill komma in och orma sig in i människors, i kristna framförallt, sinnen. Och då pratar han om den här Herodes influens. Och Herodes, han var ju, när man pratar om Herodes så är det samma slags, vad ska man säga, samma slags influens, även om det är fyra olika. Det var hans Herodes den gamla, och sen så fick han en son och så där. Det är fyra generationer egentligen, men alla opererar i samma slags atmosfär, samma ande. Och han, vi kan läsa i Matteus 2 till exempel hur Herodes får reda på att det ska födas ett litet barn, för det kommer tre vise män. Det kommer ni ihåg, va? Han får reda på att ett barn ska födas. Och han blir, det står att han blir dödsförskräckt och alla med honom i hans palats. Och han kallar till sig alla visa män, alla fariser, alla de som kan skriftlärda. Och så bara, jag har hört det här. Vad är det som händer? Han bara håller sig helt neutral. Bara visar inte all sin förskräckelse. Utan bara, wow, jag har hört det här. Jag är intresserad. Och de bara, och han bara, vart ska barnet födas? Och de bara, det ska födas i Betlehem. Det står det i skrifterna. Han bara, ah, okej, okay, där ser man. Och sen i hemlighet står det att han kallar till sig de vise männen igen. Och så säger han så här, ja, men ni ska tillbe det här barnet. Men vad bra, men när ni hittat honom, kom tillbaka till mig. För jag vill också komma och tillbe barnet. Ni fattar grejen. Det ser fint ut på utsidan, men i hans hjärta är det mod. I hans hjärta är det så här, det är skräck som reser upp. Vem ska ta min plats? Det är jag som är kung. Och här enligt skrifterna står det att det kommer en messias. Han ska bort. Men det kan han ju inte låtsas, för då får han ju aldrig reda på var det här barnet finns. Och de här vise männen som han vet är oskyldiga, som han vet är bara pure. Han bara visar sitt finaste ansikte mot dem och bara går dit och välsigna. Och sen så står det att de vise männen i en dröm får en uppenbarelse om att inte gå tillbaka utan att ta en annan väg tillbaka. Och Herodes får aldrig reda på vart Jesus tog vägen. Och även Josef, Jesus pappa, fick en dröm att inte komma tillbaka till Israel innan. Därför att det fanns en upprorisk ande mot det som Gud har bestämt, det som Gud har sagt i all tid, som bara reser sig upp. Den här andemakten har fått vara i den här nationen i alla år, och helt plötsligt så bara hör han att någon annan ska komma och vill ha ihjäl det. Men Josef och Maria stannar med Jesus i Egypten tills det var dags att komma tillbaka. Så det är lite liksom karaktären i det här. Herodes, han skaffar allianser med vem som helst så länge det tjänar hans agenda. Han till exempel köpte, han gav leviterna jättemycket lön. Han ville liksom, han hade ju en, vad ska man säga, romarriket hade ju invaderat. De var en del av romarriket. Så där måste man behaga dem. Där måste man liksom visa att man är på deras sida, så man skaffar allianser där. Och han vill inte sätta sig emot det religiösa folket i Israel, så därför ger man dem skattelättnader och så vidare. Han är verkligen någon som bara, åh, så länge ni, jag köper er tystnad. Det är lite så han opererar. Så det är det ena som Jesus bara varnar. Ta inte, bli inte köpt. Bli inte köpt. Jag har sanningen. Gå den vägen jag har. Låt inte influeras av det här. Och sen så varnar han för fariséernas surdeg. Fariséernas sätt att se på livet. Och han har ju innan här kallat dem i kapitel 7 så kallar de för hycklare. Och vi är kanske lite mer bekanta vad de gör. De lever ett liv som utåt sett ser så himla fint ut. Och de tvättar sina kärl och de gör sina reningsriter. Och Gud finns i centrum. Man pratar alltid om Gud, men Gud har ingen makt. Gud har ingen kraft. Utan det är vi som vill synas. Men vi pratar om Gud hela tiden så att vi har en plats. Men han har egentligen ingen plats. Hänger ni med? Han är i centrum, men han är kraftlös. Och Herodes är så här, ja, Gud finns säkert. Blanda bara inte in honom här. Han ska inte få ha någon plats. Han ska inte få ha något inflytande. Så ni kan hålla på med vad ni vill, ni hebreer. Ni kan hålla på med era gudar så mycket som möjligt. Bara så länge jag regerar. Gör vad ni vill på sidan. Men så länge ni inte liksom konkurrerar med någonting av det som jag har i min agenda. Och Jesus, han varnar dem för det. Han varnar dem för att liksom, det går ju inte över en natt liksom, att man bara, ja, ah, men nu är jag helt inställd. Utan det är så här, han varnar dem för den surdegen. Och surdeg, det är ju en gäst. att liksom släppa in små, små korn av det här i sitt hjärta. För att han ser att här sitter de efter att ha sett tusentals människor få mat. Guds riket har kommit. Jag är här med mitt rike. Han är själva riket själv. Om man skulle dela Jesus mitt i tu så skulle varenda cell i honom, varenda liten atom skulle stå Guds rike. Det finns ingenting. Han bara väller ut det. Han bara skiner ut det. Det är den han är. Och han bara vill komma och forma om all miljö ut efter hans hjärtas värderingar, efter det här herraväldet. Det är det som är, allting som finns i hela Nya Testamentet ryms i Guds rike. Om vi tänker så här, jag tycker Jesus pratar mest om förlåtelse faktiskt. Men det är för att förlåtelse, det är vägen man kör i Guds rike. Vi förlåter varandra. Det är så man agerar i Guds rike. Allting, Guds rike, det är som bara, här kommer en ny stat rakt ner. Och så här agerar vi i Guds rike. Och så pratar han om att i den här, på den här platsen, ta inte influens av Herodes sätt att tänka. Eller de som har varit här i alla tider och säger att de känner mig, de kan skrifterna. Men det står att bokstaven dödar, men anden ger liv. Även om du kan allting, de vill dominera människor ovanifrån med kunskap. Ja, men har du gjort så här? Har du förstått det här? Och helt plötsligt känner folk sig så här små för att de inte har förstått de här stora. Liksom, de kan inte rabbla hela Jesaja utan till som du. Okej, ja, men då känner jag nog inte Gud så mycket. Nej, det gör du inte. Så jag har makt över dig. Och han säger, lyssna inte på dem. Ta inget influens. Gå med anden, gå med mig. Och han vet att när den här gästen får liksom sin plats, man släpper in lite av det. Och det är inte bara så här, jag kan ha det lite där i ett kassaskåp. Utan det är så här, det genomsyrar allting. Det blir som en dimma över ens hjärta, över ens ögon och över hur man ser på saker och ting. Han är förvånad över att de har sett de här brödmiraklerna. Och ändå så sitter de i båten och oroar sig över att de har bara ett bröd med sig. Han bara, när jag har sett hur jag har kommit med mitt rike. Alla de här 4000 och de här 5000 människorna har fått bröd. Det finns alltså outsinliga resurser i mitt rike. Och jag vill att ert hjärta ska börja tänka att det finns en annan verklighet att leva utifrån. Men helt plötsligt, ni har sett allt det här, men ni tar det bara som one hit wonder, liksom. Bam! Och sen bara tillbaka in i det gamla. Bara, jag har ingenting, jag är så lite, jag är så då. Alltså nej, Gud bara, ser ni vad jag har gett er med mitt rike? Jag har kommit för att tala till dig om att du har en identitet i mig. Du är inte längre en nobody. Var du än kommer ifrån, om du var en oren, fenicisk kvinna med en besatt dotter, så har du nu en konungslig identitet i mig. Du är i mig. Den här världens riken, den här världens herrar, den här världens ande är så ingenting. Det reser sig upp och bara wow, tror att den är någonting. Men i Guds allsmäktiges närhet så är det ingenting. Han bara, se på mig. Jag kommer här, spenderar 3 år med er och visar vart jag än går till höger och vänster att det är jag som regerar. Det är jag som har all makt. Och nu sitter ni här igen och bara, jag bara försöker tala till ert hjärtan att det är jag som regerar. Ta till i det. Hänger ni upp min point? Och därför säger han så här, lyssna inte på de tankarna ni har haft innan. Ta inte till i det. Den mest fantastiska som bor i templet Herodes, som är den stora som man ska liksom buga sig för när han kommer på sin fina häst och sin fina vagn. Who cares? Vad har han liksom? Han har ingenting i jämförelse med vad jag kan. Han göra det jag kan? Han bara, låt det här komma in i ditt hjärta. Låt den här gästen börja bara bubbla i ditt hjärta. Låt den få rötter, låt den växa, låt det bli på toppen av din tron. För när vi sätter något annat på vår tron i hjärtat, ja, men jag har inte sett det själv, så att det kanske sker. Sker det så sker det. Det är väl roligt. Så kan man ju tänka ibland. Men det skapar inte så mycket förväntan på att Gud ska ingripa när man har andra saker på sin tron i sitt hjärta. Jag har aldrig sett det själv. Jag tänker bara, Gud bara, men du har ju hört min röst. Jag har talat till dig. Om du tror att det var sant, så vittnar jag till att det här också är sant. Jag är den som jag har sagt att jag är. Och de här har ju fått se first hand, liksom, första hand erfarenhet. De har ju fått bryta brödet själva. Och han bara blir sur på dem. Han bara taggar till. Han bara, men hur tröga får ni vara? Han bara, om inte ni fattar ens, vem ska fatta då? Hur länge ska, det säger han inte här, men han säger det senare. Hur länge ska jag gå med era tröga? Liksom, han blir så här till slut. Jesus är så mild och så god. Men han sätter sig upp emot tankemönster i våra huvuden som inte bryts. Han bara, det är trögt det här. Liksom, öppna era hjärtan för mig. Ser ni att jag är kärlek? Det är inte för att jag vill vara någon miracle worker som bara ska... Han drar ju sig undan liksom, när folk börjar... Liksom lyfta upp honom. Han bara, kalla mig inte frälsaren. Han går undan, liksom, det är inte det jag vill. Jag vill inte att ni ska se på mig med de linserna nu. Jag vill att ni ska se att det är Guds kärlek som kommer till er. Gud har kommit för att ta bort förtryck ifrån människor. På alla möjliga sätt. Och jag tänker liksom, nu läser vi filosofi i skolan. Och helt ärligt, det låter sig lite flummigt. Men jag bara, det här borde alla läsa. Det är så, alltså, man kan inte tänka att det har funnits en tid när man inte tänker som man själv gör. Okej, det är lite sidospår, men ändå så här. Jag tänker hur olika visa och ovisa. Jag tycker man är ovis om man inte har Gud i sitt liv. Det tycker jag lite, för att man kan inte ha hela kunskapen. Men i alla fall. Men människor som har format vårt tänkande liksom. Och jag tänker på sekularismen som alltså det finns ingen gud, det var någon, det liksom, det fanns inte ens på medeltiden, fanns inte det i ens tanke att det inte finns en gud. Gud var så inbakad i ens liv. Sen kanske det var en del som inte levde så, men det var ändå så här, då har man ändå valt det. Man tror ändå att Gud, det finns ju en gud, sen så kanske jag skiter i honom liksom, men man tror, det är liksom, man tror på det. Och sen så bara har det separerats och liksom förnuftet var ju liksom med förnuftet, det var någonting som ansågs, det går med den kristna tron, det var helt intakt. Förnuft och tro, det går helt ihop, de stöttar varandra. All sanning, det är Guds sanning. Och sen så har det separerats och bara, man är inte förnuftig längre om man har en tro på Gud, för Gud är så långt här bak, det är liksom så på andra sidan. Men det fanns en tid när den här teologen slash filosofen Thomas Aquino, som var en fantastisk tänkare och en varm troende människa, som på alla sätt liksom kunde lägga fram tankarna om att om du tror på Gud så är du smart, och kunde förklara det på ett fantastiskt sätt. Och människor levde i det till stora delar. Och nu har vi kommit till en tid liksom när det jag vet inte, 50-60-talet, när existentialismen, ni vet de här människorna på kaféer i Frankrike med svarta polotröjor som satt och rökte cigaretter utan filter och hade ångest. Liksom, det är det coola. Då har man verkligen kommit till insikt att det finns ingen mening med någonting. Då är det bra i livet. För då är man i alla fall sann. Men ja, okej. Okay. Men jag bara, det var en liten parentes. Ni kanske bara, vad snackar hon om? Men det kommer till en poäng, tror jag. Det gör det. Existentialismen och de tankarna att det inte finns någon mening, det är ju egentligen hela grunden som hela vårt samhälle står på. Och sen fyller man det med annat. Man bara, jo, men det finns ju ändå mening med att liksom, ja, vad man nu fyller det med. Men det är, till slutet av dagen så är det ju det vi har, folk. Vi har sanningen. Alltså, om man claimar, om man påstår att man har en sanning, då är man också störd. Då är det också stört. Att man tror att man har funnit någonting. Man är något om man vandrar. Man är något om man söker hela tiden. Då är du. Så fort du säger bara, fast jag har verkligen hittat något som gör att mitt hjärta får ro. Och jag trivs här. Och jag är glad här. I look no further. Dåligt liksom. Nej, det är det inte. Det är bra. Men det får man inte tycka. Men det är fel, säger jag bara. Så är det inte. Alltså, har man funnit Jesus så bara vill man ju få mer av den verkligheten han pratar om. Om man säger, se upp för det här tankesättet. Se upp för att bli köpt. Se upp för att liksom gå in i traditioner. Om, bara för att jag gör det här och det här och här. Check, check, check. Nu har jag gått till kyrkan. Nu har jag gått till min lilla basgrupp. Nu har jag gjort det här. Då har jag det bra med Gud. Medan han bara, ja, det är ju bra om det som du gör är fyllt av mig där. Om du låter dig ledas av mig. Ibland är det nästan som att sunt förnuft har blivit vår Gud. Jag kan redan räkna ut allt själv. Det säger ju sig själv. Ja, det kan vara så. Men det kanske faktiskt inte är det Gud vill. Gud kanske har en annan plan. Han vill att vi ska bara vara med honom, höra hans röst, hålla i hans hand och våga gå med honom. Och bryta oss ur alla de här mönstren som vi tror det är ibland. Att då är man kristen, då gör man det. När det egentligen bara handlar om, jag hör din röst Jesus, jag följer dig. Hänger ni med? Nu ska jag landa det här planet, jag är allt så bra på det. Så det blir lite bibelstudium först, lite bara presentation och en liten predikan här på slutet. Men Jesus, han omdefinierar vad messiaskapet är och där får vi gå med honom. Och vi får bara, Gud, rannsaka mitt hjärta. Vad släpper jag in för fröer i mitt hjärta? Vad har jag för saker som kanske jäser där? Vad är det i mitt hjärta som gör att jag inte tror att Jesus vill göra under och mirakel? Mirakler. Vad är det jag har på tronen? Är det liksom, jag aldrig sett det själv? För den här verkligheten är på riktigt. Vad är det, om du säger så här, Gud, jag hör inte så mycket från Gud. Han pratar inte så mycket. När jag pratar om vissa grejer, då känner inte jag att jag får några direkta svar. Men då kanske det är att du ska prata med Gud om det han pratade om med dig sist. Han sa någonting. Han kanske bad dig göra någonting eller bad dig ändra på någonting i ditt liv och du fortfarande inte ändrar på det. Han är inte så här bara, men skit i det då. Då pratar vi om något annat. Han är så här bara, här står jag. Och tills det här är klart så kommer inte så mycket annat förändras heller. Så kan jag i alla fall se det i mitt liv. Det här är vad vi gör. Det här är vad jag pratar med dig om. Okej, då pratar jag med dig om det. Jag kanske vill prata om det här och det här och det här. Men det känns inte som att få så mycket respons. Då pratar vi om det som du vill prata om, Gud. Gud, han älskar oss så mycket. Han vill att vi ska bli förnyade av hans ande. Förnyade av hans tankar. Inte sitta fast i konstiga andra influenser från den här världen. Eller andra grejer som bara lägger en hinna över våra hjärtan. Som gör helt... Det bara är så. När vi släpper in det. Det bara är av en annan natur. Och den naturen säger, Gud är inte så god. Han har nog glömt dig. Eller alla andra får genombrott men inte du i sina liv. Eller vad det nu kan vara. Det är bara de här grejerna som vi släpper in. Det har bara, de har en siamesisk tvilling med sig. Även om vi tänker, ja, jag håller fast vid det här. Men det kommer med rädsla och det kommer med otro. Så jag bara avslutar det här med att det som du känner, det som Gud har lagt på ditt hjärta. Det som han pratar med dig om du känner att det finns någonting som han har pratat med mig om men som du inte riktigt tagit tag i. Prata med Gud om det igen och lägg det framför honom. Kan vi bara blunda tillsammans och be? Herre, du är oss alla på spåren, Herre. Du vill alla ta oss i handen, Jesus, och leda oss nära dig, Gud. Och vad det än är som är populärt i trender och vad det är för vindar som blåser runt omkring oss och hur man ska tycka och tänka, Herre, så har vi hittat någonting i dig, Gud. Något som inte är korrupt, något som är helt igenom vattentätt, något som är helt igenom gott, något som vill oss väl på alla sidor. Och Jesus, vi vill att hela våra hjärtan, varenda skrymsle, varenda vrå, Herre, ska fyllas av det som är du. Och jag ber att vad vi håller fast i av rädsla och annat, Gud. Jag ber att det ska få släppa sitt grepp, Herre. Jag ber att du ska få leda oss in i hela den sanningen, Herre, vad det är att följa dig. Tack för att du visar oss vad det är att vara en lärjunge till dig, Gud. Att jag så många gånger själv känner mig minst lika trög som lärjungarna, Herre. Och det är lätt att skratta åt dem, men jag är precis likadan själv. Gud, visa mig, Jesus, vad jag är trög. Visa mig vad jag har ett motstånd, Herre. Vad jag inte har ett hopp. Vad jag inte tror att du kommer ingripa. Jesus, jag bara ber att varenda en som sitter här idag, Herre, som är öppen för det här budskapet, Jesus, kom och bara övervälja dem, och alla andra också för den delen. Övervälja dem med din godhet, Jesus. För det är godheten i dig, Gud, som gör att vi vågar släppa taget om något annat, Herre. Influera våra tankar, Herre. Influera våra sinnen med det som är rent och gott och rätt, Herre. Låt oss stå inför dig, Gud, en dag och bara känna, jag vill inte ha någon rynkla, jag vill inte ha någon fläck, Jesus. Visa mig, Gud. Jag vill inte ha någonting, Herre, som inte är av dig, Herre. I Jesu namn, amen.